Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Hej och välkomna till Mördarpodden. Jag heter Dan Hörning och med mig har jag Josefin Måhlén. Hej Josefin!
Hej Dan!
Innan vi börjar här avsnittet så vill jag utföra en riktigt allvarlig varning. Vi kommer att varna avsnitten när det blir speciellt grymma detaljer, men den här varningen är någonting extraordinärt. Jag har gjort ungefär 300 avsnitt om mord i mina andra poddar och jag har aldrig poddat om en historia som ens är närheten av det här. Det här är en fruktansvärd historia med otroligt mycket grymma tortyrdetaljer. Och den är faktiskt helt fruktansvärd. Egentligen, jag brukar säga att känsliga personer inte ska lyssna på avsnitten. Men det här avsnittet kan jag inte rekommendera någon att lyssna på. Alltså du bör slå av det här avsnittet nu och sluta lyssna. För ditt liv kommer aldrig att bli detsamma efter att du har hört det här. Det som du har hört en gång kan inte göras ohört. Varför gör vi det här avsnittet egentligen, Josefin?
Ja, alltså alla mordfall är tragiska. Men det är viktigt att sanningen berättas och att dessa liksom, brutala fall inte glöms bort. Vi kommer ju inte spara på några detaljer i våra avsnitt. Utan det här är sanningen och den värld vi lever i.
Ja, något mindre tragiskt är att vår kära bokhärman är med oss som vanligt i slutavsnittet med ännu ett intressant boktips. Och alla böcker som bokhärman pratar om finns på Nextory. Så gå till nextory.se/kampankod och skriv in koden MORDEN, 6 bokstäver, små bokstäver. Och då får ni 30 dagars gratis tillgång till Nextory om ni inte har utnyttjat ett erbjudande hos dem tidigare. Men mer om det senare.
Ja, och stort tack till bokhärman som översatt mängder med information till det här avsnittet.
Och stort tack till Erik Segerstedt som har gjort vår låt Killing State of Mind. Ni får höra hela låten i slutet av avsnittet.
Men nu kör vi igång avsnittet.
Junko Furuta föddes den 18 januari 1971 i Misato i Saitama-prefekturen i Japan. Hennes liv går jättebra. Hon går i skolan. Det är Yashio Minami skolan. Och efter skolan då, den här historien utspelar sig 1989 och hon kommer vara 18 år när allting otäckt händer. Hon jobbar som deltidsanställd efter skoltid, så att hon är fantastiskt ordentlig. Hon röker inte, hon dricker inte, hon tar inte droger. Hon har bra betyg, hon är populär, hon är vacker och hon drar sitt strå till stacken hemma genom att jobba efter skolan. Hennes klasskompisar är avundsjuka och de tuffa tonåringarna tycker hon är jättejobbig, för att hon har ju inte alla deras problem, utan hon är så präktig och de tycker illa om henne. Men det går inte att tycka illa om Junko kommer undan med det. Så att, men en kille vid namn Hiroshi Miyano, han är en värsting. Mm. Och han blir intresserad av Junko. Och det går givetvis inget bra alls. Han har inga problem att lägga fram att han vill vara tillsammans med henne. Men hon tackar artigt nej, för hon har inte tid med ett förhållande. Men Hiroshi Miyano är, ja, en kille som känner att ingen får säga nej till honom.
Nej, ja, precis. Och innan vi pratar lite mer om vem han var, så vill jag bara säga att det är sant att hon var 18 år under tiden. Men den födelsedagen får hon fira med dem.
Ja, så hon är 17 när det börjar. Mm. Oh, sämsta 18-årsdagen ever.
Ja, inget roligt. Usch. Men Hiroshi Miyano då, det är en 18-årig kille som har en grov kriminell bakgrund. Han har alltså, ja, hamnat i helt fel kretsar och umgås med helt fel människor. Och han har så kallade yakuza-anslutningar. Och termen yakuza används för att referera både till japanska kriminella organisationer och medlemmar i dessa organisationer. Och svenska Wikipedia har en bra kort sammanfattning.
Wikipedias sammanfattning är följande. Yakuza är den organiserade brottslighet som finns i Japan. Yakuza-kulturen har sin grund i samurai-kulturen som började dö ut 1603 då Japan enades. Yakuzan är främst inblandad i kriminell verksamhet såsom koppleri, narkotikahandel och dobbel. Men också kopplingar till byggföretag, sport och nöjesverksamheter. Yakuzan kontrollerar allt ifrån små kriminella verksamheter till näringslivsaktörer. Det sägs också att de har visst inflytande över Japans översta maktskikt. Och jag har pratat om yakuzan i en av mina andra poddar. Det är Massmördarpodden. Mm. Där jag har tagit upp Om Shinrikyo. Den tokiga sekten som nervgasade Tokyos tunnelbana.
Oh, ja.
Och de har väldigt mycket att göra med yakuzan. Mest för att yakuzan är ett problem för dem. För till skillnad från andra maffiaorganisationer så har yakuzan åtminstone en prägel av att de tar ansvar för folket.
De ansvar? Är,
ja, japanerna har en väldigt stark grupptillhörighet och yakuzan säljer in sig själva som att de är inte bara en maffia, utan de är även en stat bortom staten typ, som tar hand om människor. Och i historien om Shinrikyo så blir yakuzan nästan hjältar på slutet, men här är de verkligen inte det. Och jag undrar väldigt mycket vad Hiroshis roll var i yakuzan, för att han är ju bara 18.
Ja.
Han kan inte ha varit mer än en gatubuse som utförde våldsuppdrag åt dem, eller?
Ja, precis. Och man får ju lite svar på vem han är när han och hans vän Shinji promenerar omkring i Misato den 25 november 1988. Och deras avsikt är att råna och våldta kvinnor i lokalområdet. För det brukar de sysselsätta sig med på kvällarna.
Ja, det låter ju märkligt. Det strider också mot min bild av yakuzan. Liksom, att de är ju ändå för ordning på något sätt. Att allting ska, de ska få sina kriminella pengar och så vidare. Men det här är ju ett väldigt oorganiserat beteende. Som att de inte borde stå bakom, tycker man.
Jaha.
Och det är ju en jättekonstig plan. Vi går runt och rånar och våldtar folk. Japan är ju ett väldigt tryggt land. Det är väldigt lite gatubrottslighet. Väldigt lite mord. Och det här beteendet sticker ut så mycket. Men det är ju inte det enda som kommer sticka ut i den här historien.
Nej, precis. Vi kanske återkommer till Yakuza-anslutningarna där till han senare. Mm. Men vid 7:30 på kvällen så upptäcker pojkarna en välbekant tjej komma cyklandes.
Mm, det är stackars Junko som är på väg hem från sitt deltidsjobb.
Stopp. Alltså... Dan.
Ja.
Okej, vi måste bara erkänna saker. Att jag har pluggat in detta manuset efter namnet Janko. Och du säger att hon heter Junko. Och du kan inte säga det nu att hon heter Junko. Jag kommer aldrig lära mig att hon heter Junko. Och ja, jag tycker vi låter lyssnarna avgöra om hon heter Junko eller Janko.
Jag tror att det kommer från att du har lyssnat på engelsktalande källor som säger Janko för att engelska språket har skiftat alla vokaler. Men jag tror att på svenska och på japanska är det ett svenskt U. Junko Furuta, så är det korrekta japanska uttalet. Men vi kommer i det här avsnittet och i framtida avsnitt att slakta utländska ord,
ja,
och uttala saker fel.
Ja.
Så att det kommer att bli vår grej.
Och det gjorde vi säkert i förra avsnittet också. Så vi får väl...
Ja, det gjorde vi nog.
Ja, vi får be om ursäkt för det.
Nu. Juan Pedro sa vi. Vi sa inte Juan Pedro.
Nej. Men...
Okej, tillbaka till historien. Junko är på väg hem från sitt deltidsjobb. Hon har jobbat flitigt där och nu ska hon bara cykla hem och sova. Och kanske plugga lite först och sen tillbaka till skolan och fortsätta få bra betyg. Men det tycker Hiroshi inte ska hända, utan han kommer på en plan. Han säger åt Shinji att sparka av Junko från cykeln och sen springa därifrån. Mm. Shinji tycker det här är en jättebra idé. Han springer fram, sidekickar Junko av cykeln. Mm. Och som tur är slår hon inte ihjäl sig. Det låter ju jättevåldsamt att bli avsparkad av en cykel.
Ja, men hon får ju ont. Alltså, hon ramlar ju och skrapar upp.
Mm. Vi vet väl inte egentligen hur skadad hon blir av det här.
Nej.
För att hon kommer råka ut för värre saker, ja, sen. Hiroshi går då fram och tycker, åh, vad var det som hände? Så här, och han är helt oskyldig. Han vill ju bara en som vill hjälpa till. Och hon blir tacksam när att någon kommer och lyfter upp henne. Och sen tycker, kom då, så följer jag dig hem.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Och de börjar gå och ja.
Alltså det är så fult gjort alltså. Liksom så här bara, men nu ska jag slå ner henne så ska jag gå och spela hjälte här.
Och man tycker att hon borde kunna vägen hem.
Kan vi inte bara ta den där diskussionen innan bara?
Ja.
Det där. Det är fult. Säg att det är fult.
Det är fult.
Ja. Nej, men jag bara tänker så här, liksom, gör killar så på krogen också? Alltså så här, eller tjejer? går omkring och liksom en spelar dum för att kompisen ska liksom kunna vara den som får in en extra bra stöt.
Det låter som någonting som Barney Stinson från How I Met Your Mother skulle komma på om han var ond och våldsam.
Ja.
För att det känns ju inte som att det kan fungera.
Nej, men det bör inte vara någonting, det bör inte vara så här att man slår någon. Det kan vara någonting att man bara lägger en dålig kommentar och så bara, åh gud, han är helt dum i huvudet. Och du vet att han är otrogen jämt och sånt där. Och så får man sig själv låta typ bättre.
Undrar om det händer, det gör det säkert. Har ni råkat ut för något sånt? Berätta det.
Eller har ni gjort något sånt? Varit med i en sån grej?
Jag skickar nu inte någon kompis för att sparka ner någon tjej på cykel bara.
Nej, gör inte det.
Istället för att ta Junko hem så tar han henne till ett lager som ligger nära den som man på något sätt kan komma in i. Han kanske har nycklar eller så visste han att det var olåst. Hon börjar ana oråd, men då tycker han, haha, jag är jättefarlig. Och jag är med i Yakutsan, han visar sina tatueringar och hotar att döda henne. Och sen våldtar han henne på lagret. Och det tyckte han var roligt. Och så han vill göra det igen, men det är obekvämt på ett lager. Så han släpper med henne till ett hotell där han lyckas skaffa ett rum. Och tar med henne upp på hotellrummet och fortsätter våldta henne. Och när han är klar med det så ringer han till sin kompis Shinji och hans andra vänner Ogura och Watanabe. De heter Yo Ogura och Yasushi Watanabe. Och så berättar han så här, oj grabbar, gissa vad jag har gjort. Jag har våldtagit den tjejen här på hotellet, det var jättekul.
Det är så fult att han skryter om det.
Ja, och de har en historia, den här gruppen, av att göra sådana förut. De har redan våldtagit en annan tjej i grupp. Men henne släppte de efteråt då.
Mm.
Och nu blir Ogura jätteglad. Hon tycker, vad roligt att du har fått våldt henne. Men vi vill också vara med. Vi vill också få oss en tur.
Mm.
Och det tycker ju Hiroshi är fullständigt rimligt. Ja. Grabbarna måste ju också få sitt.
Alltså han ber ju också, han ber bedjande till honom liksom.
Och Ogura, ja. Ja, han bara, snälla Hiroshi.
Kan inte vi alla få oss en tur? Liksom?
Ja, kan du inte dela med dig?
Det är så äckligt.
Hiroshi har alltså haft Junko nu i 5 timmar.
Ja.
Men 03:00 på natten så släpper han med sig Hiroshi till en park i närheten. Och där väntar då Shinji, Ogura och Watanabe. Väl i parken så berättar de för Junko att de vet var hon bor. För de har läst det i en anteckningsbok som hon hade i sin ryggsäck. Det tycker jag är märkligt. Det måste vara superlätt att ta reda på hon bor. De kan väl kolla i telefonkatalogen eller skolkatalogen. Eller, eller om man var intresserad av henne så borde han kanske redan veta var hon bor. Men
jag tänker mig att det var en liksom skrämselgrej typ. Att du ska veta att vi vet var du bor nu.
Men den lite värre detaljen är att de säger åt henne att om hon försöker fly så ska de döda alla i hennes familj.
Mm.
Och sen släpper de med henne till ett hus i Ayase-distriktet i Adak. Det här huset ägs av Shinjis föräldrar. Så de tar alltså hem henne till Shinjis föräldrars hus. Föräldrarna är inte hemma när de kommer, vad jag kan förstå. Och där våldtar de Junko allihop.
Och det tar 2 dagar innan Jankos föräldrar kontaktar polisen. Och berättar om sin dotters försvinnande. Jag har inte hittat någon information om varför det tar liksom 2 dagar innan de gör det. Men alltså, det kan ju ha många anledningar egentligen. Så det kanske är så att den japanska polisen inte börjar söka arbetet förrän 48 timmar. Alltså det är en liksom sån gräns eller att man ska inte de ringar runt eller någonting, jag vet inte. Eller så kan det vara så att hon jobbade ju den kvällen. Så de kanske har gått och lagt sig i tron om att hon skulle komma hem senare. Mm. Och så sen när de vaknar så tror de att hon redan har gått till skolan. För hon var ju så här, skola och jobba liksom. Hon var jätteduktig. Mm. Och så är det ju liksom den dagen som bara är borta. Då ringer de runt och så. Och sen kontaktar de polisen kanske.
Ja. En annan möjlighet som jag tänkte på var att hon kanske bor i en studentlägenhet av något slag. Så att de har inte daglig kontakt. Och då tar det ju längre tid att upptäcka att hon är borta.
Ja, precis. Men de sa väl det. Vi vet var du bor. Så vi kommer gå dit och...
Nej, de sa att de visste var hon bodde. Och att de skulle döda hennes familj. Men det kanske inte hörde ihop.
Okej, ja.
Vi skulle ha koll på det här tror jag om vi kunde förstå alla japanska källor som finns i fallet.
Precis.
De engelskspråkiga källorna är lite kortfattade.
Ja, precis. Min japanska är inte riktigt så slipad.
Nej, men jag har faktiskt läst japanska men det är ett oerhört svårt språk att lära sig.
Hur länge läste du det?
4 veckor på högskolan.
Nej men gud.
Ja.
Oj. Ja, nej, i alla fall, för att hindra att polisen skulle dras in så tvingar Jankos kidnappare henne att ringa till sin mamma och berätta att hon har rymt hemifrån. Men att hon var på ett säkert ställe nu och bodde hos en vän. Och hon tvingas också att be sin mamma att berätta detta för polisen så att polisutredningen om hennes försvinnande kan läggas ner. Och jag har tänkt det samtalet, alltså som mamma, att veta det efteråt. Alltså, då var hon väl säkert så här förvirrad, bara, men vad pratade hon? Men det stod väldigt lite om liksom hur detaljer om samtalet. Alltså, det borde väl komma fram så här liksom, att hon borde väl ha blivit ifrågasatt. Eller hade jag ringt till min mamma och bara, du, jag har rymt hemifrån, men jag bor som vän. Jag vet inte, i och för sig hade jag varit borta i 48 timmar så hade ju hon kanske först och främst blivit jätteglad att jag hörde av mig. Och hörde att det var jag, att jag lever. Men jag vet inte.
När man tycker polisen borde utreda det här. Alltså, bara kontrollera någonting.
Ja.
Men vi kommer ju få se att en av de stora skurkarna i historien är den japanska polisen som inte gör sitt jobb i det här fallet. Under de här två dagarna så är det alltså gruppvåldtäkt hela tiden. Och sen kommer ju Shinjis föräldrar hem.
Ja.
Och då kommer Hiroshi förmodligen, någon av pojkarna kommer på planen att tvinga Junko spela flickvän till en av dem.
Mm.
Att säga, ja, men det är bara min flickvän som är här, det är inga problem då. Men ganska snart så förstår, det känns fel att kalla dem pojkarna för det låter så himla oskyldigt, men de här fyra förövarna förstår att ingen skulle gå på att det var en flickvän som de behandlar henne. Alltså de hör hur hon blir våldtagen och så. Men föräldrarna, Shinjis föräldrar, visar ingen reaktion på att det här försiggår. Så att de släpper helt enkelt på, de slutar låtsas att det är en flickvän och fortsätter våldta henne glatt.
Ja, de förstår liksom att de kommer inte anmäla till polisen det här.
Ja, och det här är alltså då någon av de första dagarna av fallet. Och här hade det kunnat sluta. Här hade Shinjis föräldrar kunnat gå till polisen och satt stopp för det här. Och de har givetvis fått massor av kritik efteråt för att de inte gjorde det. Och deras motivation var då att de var jätterädda för Hiroshi, för han var ju med i Yakuzan och jättefarlig.
Mm.
Men de var också rädda för sin egen son, för han hade blivit mer och mer våldsam mot dem. Så han kanske hade sparkat av mamma från en cykel också, men det vet inte.
Ja, precis.
Dessutom har Shinji en brorsa. Hans bror är ju hemma. Och han verkar inte heller bry sig om, han förstår precis vad som försiggår. Men han har fullt upp med sitt eget, så han gör ingenting för att förhindra det här.
Ja, men där kan jag liksom förstå att, alltså, eller jag är jättekluven till det där. Jag kan både förstå, den första känslan man får är ju att man blir förbannad på föräldrarna. Alltså, varför gör ni ingenting? Samtidigt när man hör att Shinji har en bror. Och den här brodern, det kommer liksom inte fram att han har också förgripit sig på Janko.
Nej,
utan
det är en teori.
Det är en teori, men det verkar som att brodern ändå är något, alltså att det är mer så att Shinji har hamnat väldigt snett.
Mm.
Så, men jag tänker att det kan vara så att de är ju övertygade, föräldrarna, om att kallar vi till polisen så kommer vi att dö.
Mm.
Vår son som är normal, om han nu var det, kommer att dö. Och jag menar liksom, då kan man ju förstå kanske att man väljer sitt egna barn framför en oskyldig flicka. Men det är liksom, det är också, det är så himla svårt för man blir, nej, jag vet inte. Vad tycker du?
Det är så svårt att tänka sig in i det. Och det är det som gör den här historien så upprörande också. Det finns så många som vet saker och inte agerar. Men tänk dig de här föräldrarnas liv. Om de ska vara hemma i det här huset medan det här försiggår. De sitter och tittar på tv så har de liksom, Junko blir gruppvåldtagen i rummet bredvid. Hur var din dag, älskling? Det var trevligt. Ska vi gå ut och äta? Och då slipper du det här oljudet i alla fall.
Men samtidigt tänker jag bara så här, nu handlar det väl kanske om en ekonomisk fråga också, om möjligheter det. Men hade det varit jag så hade jag tagit min man och normala son, satt mig i en bil, åkt iväg, ringt polisen och sagt, kan ni inte ge oss skydd så flyr vi nu landet, men ni måste hjälpa den här flickan. För men det handlar ju ändå om, jag vet inte.
Ja, det blir snabbt värre.
Sen kanske föräldrarna tror att hon ska släppas.
Ja, det tror de säkert. Det är jag helt övertygad om att de tror vid det här laget. Men det blir ännu värre, för det är fler som kommer på vad som händer. Och Hiroshi hittar, jag tror det är Hiroshi, men säkert allihop, finner nöje i det att så fort en man får reda på att det här försiggår, då får ju han också ta sin tur.
Ja, han får en speciell inbjudning.
Ja, och vissa som får det erbjudandet då, de tycker, ja men så här, det är inte ofta jag får liksom ha sex med en 18-åring så här, som är så här snygg, så att det måste ju passa på.
Precis.
Och hur kan folk tänka så?
Jag vet inte, det är helt sjukt. Men jag tror att just de ser ju, det är inte så att de ser så här, ah, nu kan jag ha sex, utan det är ju mer, åh, härligt, våldta. Liksom. Mm. Det är det de vill.
Och det sprider sig som en löpeld i akutsakretsarna.
Och det blir, och desto mer som liksom kommer in i det här, desto mer okej blir det. Så, jag tror att det kan bli ett grupptryck också. Det är ingenting man vill skylla på, ett grupptryck. Nej, absolut inte. Lika fel. Men det är just det jag kan tänka mig. Att desto mer som ansluter sig till det här, desto mer okej blir det i rummet. Liksom, känslan av det.
Ja.
Att det som sker är okej. Och det är det ju absolut inte. Hur många är det som vet om det här?
Till slut har man räknat ut att det var ungefär 100 personer som kände till det. Och ingen vidtog någon åtgärd för att befria Junko. Eller polisanmäla eller någonting. Utan alla håller tyst. Det här är kanske det mest upprörande med hela fallet. Och det som har gjort att fallet har fått sån spridning. Och som gör folk så upprörda med det här fallet.
Ja.
För att hur kan så många människor känna till att... En som stannar på den här nivån. Att det har gått några dagar. Och en tjej blir gruppvåldtagen gång efter gång. Något sånt pågår, men inte anmäler.
Nej, precis. Och just så,
men då fortsätter ju inte anmäla fast allting. Så nu, förlåt, nu avbryter jag det, men jag,
nej,
nu blir jag upprörd.
Nej, jag förstår. Men liksom, jag förstår inte varför folk inte tänker, tänk om det var din dotter.
Ja, det... ja, och det tror jag också är en faktor i det här fallet. Om det kan drabba Junko Furuta, som vi inte... Hon är helt oskyldig här.
Ja.
Då kan det ju drabba vem som helst som är på väg hem från jobbet.
Mm.
Och det tror jag är en sak som skrämmer med det här fallet också.
Mm.
Hon försöker ringa till polisen när det har gått 10 dagar efter kidnappningen. Det är början av december 89. Hon hinner slå numret. Jag antar att det här är på en stationär telefon. För mobiltelefoner fanns det inte så jättemånga 89. Japanerna gör ju mobiltelefoner. Men jag skulle tippa att det är på en stationär telefon. Hon försöker ringa polisen. Och när hon gör det så hindrar Hiroshi henne. Han märker det. Men polisen får in ett larmsamtal. Varpå de då ringer tillbaka och säger, ja, vi har fått ett larmsamtal av er. Och då svarar Hiroshi och säger, nej, oj, det blev fel. Så tycker polisen, ja, hej då, ha det bra. Och gör ingenting igen.
Nej.
Men Hiroshi och de här andra kidnapparna, de blir ju jättearga för att Junko har riskerat hela operationen här genom att försöka skvallra. Och nu tar de...
Vi sviker.
Ja, alltså de har gruppvåldtagit henne i 10 dagar, men nu tar de allting till en ny nivå.
Ja.
För nu, och det här är då det rimliga straffet för att någon har försökt tjalla på en gruppvåldtäkt som hon har blivit utsatt för i 10 dagar. De tänker... Och jag förstår inte det här tankehoppet. Jag kan förstå att de vill straffa henne för att de är onda kriminella. Men att de vill straffa henne på det här sättet. De häller... De dränker hennes ben och fötter i tändvätska. Och sen tänder de eld på henne.
Ja.
Va?
Ja. Och det är ju inte enda de gör. De trycker ju upp en stor flaska i hennes anus liksom. Alltså det är så sjukt. Alltså bara, den här flaskan, den förstör ju henne, såklart.
Ja.
Och det skapar ju inre blödningar och...
Just det, för den är av på något sätt. Den måste bli skuren av glaset. Eller så är den bara för stor och...
Ja, jag tror, ja men det tror jag.
Och hon får så ont av det här att hon får kramper. Alltså hon förlorar kontrollen över sin kropp. Hon får spasmer då, slumpmässiga sammandragningar av musklerna. Alltså i princip som ett epilepsianfall. Orsakat helt enkelt av alldeles för mycket smärta. Och när de är klara med det så fortsätter de gruppvålda henne. Och...
Ja, alltså och i rättegången så berättar ju de här kidnapparna att, att de trodde att hon fejkade det här anfallet. Efter att de har tänt eld på henne.
Va?
Ja.
Ja, det ska man väl kunna ta att någon tänder eld på hans ben. Liksom.
Ja, eller hur?
Ja, ja. Simulant. Så att stackars Junko är skadad av det här då. Men verksamheten fortsätter, gruppvåldtäkterna fortsätter. Och på något sätt lever de här killarna något slags vanligt liv också. De är inte där hela tiden.
Nej.
Varför håller jag på så länge?
Ja.
Och det är fortfarande bara 10 dagar också. Det är väldigt oklart vilka det är som har våldtagit Junko Furuta förutom de här fyra förövarna. Men två stycken har identifierats med teknisk bevisning. En Tetsu Nakamura och Kyoshi Ihara är bundna med teknisk bevisning till att ha våldtagit Junko. Kyoshi Ihara, han påstår att han blev tvingad att våldta Furuta, förmodligen av Hiroshi då. Ja, det var inte alls vad han ville. Han var bara där och sa hej polaren. Nej, nu måste du våldta henne. Så,
men jag vill inte.
Men det här tekniska bevisningen då består av hans sperma.
Bokherman.
Halli hallå, här kommer ett litet avbrott av Bokherman. Jag tänkte bara påminna er om att i slutet av varje avsnitt så får ni höra ett boktips med mig, Bokherman. Så stanna kvar efter avsnittet och stäng inte av.
Ja, vi går vidare. För efter att Kochi då har blivit tvingad att våldta Janko så berättar han för sin bror om händelsen. Så någonting gott händer ju den här händelsen.
Ja, han är den första vi vet har någon slags reaktion på det här ultrahemska som händer.
Men nu vet vi inte om det är så att Kochi faktiskt har en traumatisk upplevelse av att bli tvingad att våldta här.
Ja, men vi vet ju inte vad han säger till sin bror. Han kanske säger
han
så
kanske
här,
skryter.
Ja, det var jättekult. Så här.
Precis. Men jag tror ändå att han nämner att han har blivit tvingad, faktiskt.
Ja.
Och jag vill som sagt också att... Är det så att han har våldtagit Janko, då vill man liksom bara trycka ner han. Och är det så att han faktiskt har blivit utsatt också, så vill man kanske ändå inte göra det. Men i alla fall, hans bror gör någonting.
Som, ja, han är den första personen.
Ja, som gör någon någonting form bra. Av mänsklighet, liksom. Och han berättar för deras föräldrar. Och de gör någonting... som alla människor borde göra i en sån situation, de kontaktar polisen. Och det här är verkligen sjukt, alltså hur man i denna stund plötsligt gör de här människorna. Alltså, Kochis föräldrar blir ju liksom hjältar för att de gör det här. När det själva verket är en mänsklig skyldighet att anmäla när man hör något sånt där.
Men jag tycker nästan de är hjältar faktiskt, för att en reaktion de hade kunnat ha där var ju att, har du berättat någonting som din bror har berättat? Alltså det här är inte sant. Alltså de skulle inte ha trott på det.
Nej.
Men de här föräldrarna tror på det och rapporterar till polisen.
Ja.
Hjältepoäng till dem.
Ja, i nästa avsnitt så kommer vi gå in mer på en liten detalj som, som styrker lite att det kanske... Den familjen inte är helt i ordning om man säger så.
Spännande.
Utan att det kanske är så att de faktiskt anmäler till polisen för att deras son har blivit tvingad.
Jaha.
Ja.
Ja, för att, ja okej, okay. Att det var ett brott mot honom som de anmälde.
Ja.
Men hur saken är att de anmäler, och det här är alltså, nu är vi 16 dagar in i historien. Nu har Junko varit fång i 16 dagar, eller hur?
Ja, precis.
Och nu får ju polisen det här samtalet. En flicka hålls fången och blir gruppvåldtagen i det här huset.
Ja.
På den här platsen. Åk dit, sätt stopp för det. Två poliser åker till Shinjis familjs hus, knackar på dörren.
Ja.
Vi vet inte vem som öppnar, men poliserna ställer frågan: ursäkta, vi har hört att en flicka hålls fången här, det tycker vi är dåligt, kan inte ni släppa henne? Varpå den här personen som öppnar säger: nej, här, vi har ingen flicka fången. Ni kan få komma in och titta om ni vill. Och då tycker poliserna: aha, du erbjuder oss frivilligt att komma in och titta. Alltså kan du inte vara skyldig. Och nu kan vi åka och äta munkar istället. Hurra! Hej då!
Alltså den logiken. Alltså, det är som att de verkligen bara, wow vad smarta vi är. Vi kom på den här grejen liksom.
Polisen tackar nej till att komma in och söka igenom huset. Fast de får det.
Ja, och det är så sjukt. För hade de gjort det, har det visat sig efterhand då, så hade Jankos skador som hon redan har fått kunnat bli läkta. Alltså, hon hade kunnat ha möjlighet att bli, fungera normalt rent fysiskt. Ja, om man,
ja.
Inte helt, men liksom någorlunda, om man säger så.
Lite trauma hade hon haft.
Lite trauma.
Men hon hade kunnat vara i livet idag.
Ja.
Och varit 47 år,
ja.
Haft det bra, haft en familj, haft ett liv. Men den här podden heter Mördarpodden och Junko kommer att dö. Men hon har massa lidande kvar till dess.
Ja. Och hur länge kommer Janko att behöva stå ut med det här?
Hon står ut med en väldig massa saker i 44 dagar. Och det här fallet brukar kallas 44 dagar i helvetet.
Ja. som ni förstår. Och lite av det här lidandet, eller mycket av det här lidandet, så kommer jag att läsa upp nu. Ja, det här är...
Det här är... Alltså, sluta lyssna nu. Ja, gå och lyssna på något trevligare istället.
Mm. Enligt rättegången har de fyra killarna gjort följande med Janko under dessa 40 dagar. De har slagit henne flera gånger. De har svält henne. De har våldtagit henne över 400 gånger. Här har jag skrivit i genomsnitt över 10 gånger per dag. Så jag tror inte min matte var kanske... Men ungefär...
Ja, det stämmer ju. Men det är inte bara dem, utan det är alla möjliga som är där. Och,
precis.
Och våldtar henne.
Ja, precis. Ja, ja. Ja, men... Nej.
Mm.
Du menar att det är de fyra killarna som bara har våldt... Eller bara, men alltså som har
våldt... Jag tror det måste ha varit flera inblandade. Alltså,
nej,
400.
För det står... Enligt rättegången har de fyra killarna gjort följande med Janko.
Alltså de är...
De har våldtagit och... henne. Nej men gud! Jag trodde att hon... Eller okej, jag tyckte det var hemskt redan alltså, när jag visste att de här 100 personer...
Alltså det kan vara långt över 1000 våldtäkter.
Åh herregud! Ja okej, det är inte i genomsnitt... Det är, man kan säga att det är över 10 gånger per dag. Inte i genomsnitt över 10 gånger per dag. Ja. De har hängt hennes kropp från taket och använt henne som en boxningssäck.
Varför det?
Var får man den fantasin ifrån liksom?
Varför är de så arga på henne?
Ja.
Alltså det här är inte ilska, det är bara... Vad är motivet?
Ja, det är det som är så konstigt. Alltså, jag menar, det är klart att alltså, det finns ju inte... Hatet är ju inte hon, utan hatet måste ju vara liksom någonting inom dem som de vill få ut på henne.
Det är så konstigt att alla... Känner det hatet eller att de kan som grupp ha det hatet. För att det här är så nära ren ondska. Jag tror inte på ondska. Jag tror att folk har motiv för sina handlingar.
Ja.
Men vad är motivet här? Varför gör man en sån sak?
Ja, men precis. Alltså, för jag tänker ju så här. Liksom, nej men, om man kan födas ond. Ja, jag kan väl tänka att man kan födas med... grov empatistörning, alltså rent av inte känna någonting för någon annan människa. Alltså man har verkligen jättemycket.
Ja, men det vet vi ju. Ja. Psykopater.
Och så. Men att man ska liksom födas med en vilja att skada någon. Det kan väl vara ett, jag vet inte, en känslighet för någonting som gör att man har större maktbegär då. Att det är det som ligger bakom.
Och det som jag tycker är så himla konstigt, att här är det verkligen inte drivet av någon personlig vinning.
Nej.
Utan de gör skada på sina egna liv. Alltså de skulle ju kunna göra någonting kriminellt som gav dem pengar.
Ja.
Så här. De är ju inte ute och rånar folk längre, utan de är hemma och plågar Junko.
Ja.
Vad får de ut av det?
Ja, jag vet inte. Alltså de har ju hållit på att våldta kvinnor lite titt som tätt. Det är ju deras liksom vardagssyssla. Ja. Så jag antar att de har liksom, tycker det är kul med makten, tycker det är kul med... Men man skulle verkligen vilja gå in lite mer detaljerat på deras familjer. Alltså,
vad är
det de har... Alltså, hur de här människorna uppfostras?
Tyvärr kommer vi få lära känna dem lite bättre senare i avsnitt.
Det kommer vi att göra, men det finns ganska knapp information om dessa killar. Alltså, rent...
Ja, de är svåra att förstå.
Detalj. Ja, för att det är ju så att det finns mycket filmer och dokumentärer om detta. Men de är på japanska och det är lite svårt... titta på filmen och försöka förstå vad de säger. Men vi är inte klara.
Gör de mera saker?
Ja, och det här är så sjukt. De släppte skivstänger på hennes mage flera gånger. Alltså såna här... Vad är det?
Hantlar?
Nej, alltså det är inte hantlar, utan det är såna här långa hantlar. Du vet, som på gymmet.
Jaha.
När man liksom... du vet, ska...
Ja, okej.
Ja. Det är som en hantel, fast en avlång hantel.
Ja, en skivstång. Helt enkelt.
Ja, det tyckte Bokarman var en jättekonstig beskrivning när jag skulle försöka förklara hur jag kunde förklara det. Men jag tycker den är bra.
Okej, okay. De släpper dem på hennes mage.
De släpper den på hennes mage flera gånger.
Okej.
Okay. Gud, jag mår illa.
Ja, det förstår jag.
Tvingade henne att äta levande kackelackor och dricka sitt eget urin. Och tvingade henne att onanera framför dem.
Ja.
Och det här är liksom, när Bokarman har hjälpt mig med researchen för det här, så sa hon att det är så typiskt sätt, för man kan ju undra så här, men vadå tvinga att onanera framför, vad får de ut av det liksom?
Mm.
Men det är liksom den här förnedringen.
Ja.
Det är en så typisk förnedring. Och de förde in olika saker och föremål i hennes vagina och anus. Jag vill inte ens tänka på vilka föremål det var.
Men det kommer ingen lista över konstiga föremål, jag hoppas jag.
Det gör det.
Okej.
Bland annat att de sköt in en tänd glödlampa i hennes vagina.
Och en tänd glödlampa på 80-talet är fruktansvärt varmt.
Ja.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Oh. De brände hennes vagina och klitoris med cigaretter och tändare.
Okay.
Mm. Och det är återigen så ska detta enligt bok Herman vara för att att kvinnan inte ska känna njutning typ.
Ja, ren tortyr och...
Jo, men just det här att du är kvinna, du är ett knullhål. Eller förlåt, men du är en sexleksak.
Ja.
Du ska inte känna något. Det är vi som ska få njutning av dig. Du ska inte känna någonting. Klitoris är ju det som tjejer liksom... Ja, men alltså tjejens kropp får njutning av i princip under sex oftast. Så att jag menar liksom, det är så typiskt. Men vi är inte klara.
Åh, fy.
De brände hennes ögonlock med varmt vax och tändare.
Jaha.
De piercade hennes bröst med en synål.
Okej.
Okay. Jag kan inte ta det här.
Vad är det nu för något?
Nej, alltså det är den sista som jag har jättesvårt för. Jag vet att de andra är liksom...
Ja, det här låter ju helt vansinnigt.
Ja, det är helt vansinnigt också.
Bizarrt. De sköt alltså in fyrverkerier i hennes blödande anus.
Mm.
I hennes vagina, i hennes mun och i hennes öron.
Mm.
Och det måste ju rimligtvis göra henne döv, tänker man.
Mm. Mm. Ja, men hon hörde väl, alltså hon var väl tinnitus och liksom hör knappt något.
Och sen knipsar de av hennes vänstra bröstvårta med en tång.
Jag vet inte vad det är med den meningen. Eller jag vet ju givetvis vad det är med den meningen som är jävligt fel, men det är någonting med just den meningen, för att allt annat är jättesjukt också. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Men den meningen bara mår jag jätteilla av.
Mm.
Vad tyckte du var värst?
Ja, det är mycket där som är svårt att förstå. Varför någon skulle göra med någon, men varför skjuter de in fyrverkerier igen?
Ja, det är nog värst.
Ja, alltså... Ja, jag vet inte var jag ska börja någonstans.
Nej, jag vet inte.
Men det är slut på listan på hemskheter nu.
Ja, tack och lov. I alla fall så... Janko överlever skadorna. Den tappra lilla flickan. Och tortyren och våldtäkterna fortsatte. Och hon... Alltså det här är så himla sorgligt. För när jag hittade det här fallet så var det ju så här... Det var den här meningen som verkligen fick mig att vilja söka upp. Eller vilja, men liksom... Ja, fick mig att... Vill jag ta reda på mer av liksom, om det här verkligen har hänt.
Ja.
Och hon vädjar till sina kidnappare flera gånger. Att snälla, kan ni inte döda mig? Få det överstökat, snälla. För hon hade en enorm smärta.
Ja, det kan man ju förstå.
Men de vägrar. Istället så tvingar de henne att sova ute på balkongen i vinterkylan. Och det framkommer även att de... låste in henne i en frys. Och jag tänker, undrar om frysen var på balkongen?
Ja.
Eller jag förstår inte.
Nej, jag tror det är två olika händelser. Att hon sover på balkongen och hon får bli inlåst i en frys.
Jo, men sova på en balkong, kan man inte ropa då? Alltså...
Det kanske är någon bakgård där inte hörs eller något. Ja. Det kan vara någon
inne. Eller ditt hus i alla fall. Ja, ja, precis. Mm.
Så att det kan jag tänka mig att det inte går. Eller att hon helt enkelt inte kan ropa längre för folk har kört fyrverkerier i munnen på henne.
Ja. En av kidnapparna berättade sedan för domstolen att hennes händer och ben var så illa skadade. Att det tog henne så här över en timme att själv ta sig ner för, eller släpa sig ner, rättare sagt, för trapporna. För att använda tvättrummet. Och de torterar Janko så hårt att liksom, ja, hon förlorar ju till slut kontrollen över blåsan och tarmen. Och
ja, det kanske var den där skivstängen de släppte hennes mage.
Ja, eller nej, framförallt det de förde in i henne.
Ja, det är det.
För det är ju ofta vanligt vid, alltså att det blir ju så. Och det har man ju hört i många fall också. När folk har våldtagit på det sättet. Att ja, men det är ju jättekänsliga delar av en människa. Man kan liksom inte, det är bara så fruktansvärt. Jag kan inte ens tänka tanken. Så. Men när hon då liksom, ja, men när det kommer kiss och avföring på mattorna så slår de henne ännu mer. För de blir ju jättearga. Gud, vad gör du? Smutsar ner mattorna liksom. Och det är bara så här, men varför slår ni på henne? Alltså, jag förstår bara inte logiken. På vilket sätt är det hennes fel? Det är ju ert fel.
Mm. Stoppa era fyrverkerier i munnen.
Ja. Alltså det är liksom så sjukt. Och hon kan inte äta mat längre. Hon kan inte dricka vatten. För hon kräks efter varje försök. För att, ja, på grund av hennes skador.
Och då skiter hon ju ner igen. Och då får hon stryka ännu mer. Och det är imponerande bara att hon fortfarande lever livet.
Ja, hon är jättetapper. Och det här då blir hon också allvarligt slagen för. Att hon inte kan äta och dricka vatten.
Och allt det här tar ju på henne. Till slut är hon så brutalt misshandlad, våldtagen, torterad att hon inte går att känna igen. Alltså ansiktet är så svullet och förstört. Och kroppen är också förstörd. Hon kan inte gå, hon kan inte ta i saker. Mm. Och till slut börjar hon ruttna. Och det är punkten. När hon börjar ruttna och lukta lite som ett lik. Först då som de här killarna börjar bli lite avtända. De kunde stå ut med att hennes ben var brända, att hennes vagina var uppsprängd av fyrverkerier. Att hon inte gick att känna igen längre. Allt det var bara upphetsande. Men när de väl börjar lukta lik. Då tycker de, det här, hon är ju äcklig. Och då tycker de, nej men det här, nu behöver vi en fräsch tjej. Och då springer de ut, kidnappar och gruppvåldtar en 19-åring. En annan tjej. Som också är på väg hem från jobbet. Men henne uppfattar att de släpper direkt.
Hon återkommer i alla fall i nästa avsnitt. Ja, det här är så sjukt. Och det här är...
Jag mår illa.
Ja, alltså man mår helt illa. Och det är liksom, jag vet inte hur många gånger jag läst om det. Jag vet inte hur många gånger du har läst om det här. Det är så ofattbart varenda gång.
Ja, det är...
Alltså, när jag... jag fick liksom ta pauser när jag gjorde den här researchen. Alltså, det var liksom... Jag vet inte, jag bara... Det liksom behövde bara gå upp väldigt, alltså det var väldigt ofta liksom. Jag kunde inte sitta så jättelänge och läsa på, utan fick liksom nästan gå upp och bara liksom lyssna på musik eller bara göra något annat en stund och bara andas, för det var så liksom. Och så alla de här bilderna på henne, det blir så.
Jag har inte sett bilderna, för googla inte på det här.
Nej.
Googla inte på Junko Furuta.
Precis.
För det ni ser kommer ni aldrig kunna ose igen. Undvik det, jag har undvikit det.
Ja,
det. Jag har inte sett bilden.
Ja.
Där går en gräns.
Mm. Jo, men så är det.
Ska vi lämna henne i liv alltså?
Ja, och jag tycker det är så sjukt att man kan ruttna när man är vid liv.
Ja, det är ju, då vet man att man inte mår bra.
Men alltså, är det typ att, liksom, för jag menar, halvbränt kött ruttnar väl? Eller?
Ja, alltså hennes kropp är så dåligt skickat, det är ett mirakel att hon lever.
Jo, men jag menar liksom, hur blir den här
brännen? Det händer ju med sår som man inte ger ordentlig vård.
Ja, ibland. Precis. Och vi kommer gå in lite mer på i nästa avsnitt vad som händer och hur det här faktiskt får ett väldigt hemskt slut.
Ja. Mm. Så var med oss då så kommer det bli jättebra.
Ja.
Eller något. Kul att podda med dig just nu. Det känns så bra nu. Vad roligt alltså, att vi har kommit igång med det här.
Ja, men verkligen. Det känns som att det är ett tufft avsnitt.
Ja. Ja, nu bryter du här.
Ja.
Tack så mycket.
Ja, tack. Men stopp. Innan du gör det.
Ja.
Jag vill bara säga en sak till er lyssnare. Jag tycker ni ska gå in på Mördarpoddens Instagram och rösta om ni tycker att Janko ska uttalas Janko som normala människor tycker eller Junko som Dan tycker. Bokherman säger Janko. Kan vara för att jag har sagt Janko jämt.
Någon kanske till och med kan japanska ordentligt och kan säga hur det verkligen är.
Oj.
Så kan det vara. Lägg inte upp några bilder på...
Nej,
däremot... Om det är bilder på Junko på Instagram, då ska det vara bilder på henne när hon, innan det här hände.
Precis, för hon är ju alltså,
hon är glad.
Det är det som är så sorgligt också, för hon är ju så himla fin. Alltså hon är så, vad ska man säga, det är någonting med hennes bild. Har du sett bilden på henne?
Ja, det har jag gjort.
Ja, det har jag gjort, ja. Men just att hon, jag vet inte. Det är som att liksom, man, när, man har, när man vet allt som har hänt, då blir det så himla jobbigt att titta i de där oskyldiga ögonen. För det är liksom, åh shit, där och då när bilden togs så visste inte du hur din framtid skulle bli. Men Mördarpodden kommer lägga ut en bild på Janko innan det här hände.
Ja.
Så att ni ändå får se den här lilla tjej. Ja, då var vi klara.
Tack för det.
Tack för det. Det är Patreon då bara, Dan, stopp.
Ja, Patreon finns där. Gå till patreon.com, sök på Mördarpodden. Där kan ni vara med och sponsra oss så att vi kan komma ut oftare och så att vi kan göra fler avsnitt.
Ja, och fortsätta vara gratis liksom. För det är ju vår idé med den här podden. Det ska vara tanken. Er podd. Alltså liksom, har ni typ synpunkter och liksom kritik, säg det gärna. Säg det gärna inte på iTunes-rekommendationen. Då kan ni väl säga att vi är jättebra. Men på typ Mördarpoddens Instagram kan ni skriva så här, massa saker som ni tycker. För jag menar, då vet vi ju det. Och jag menar, är det saker som vi två kanske inte kan ändra på, typ vår dåliga humor, då kan det ju vara lite så här... svårt. Men om ni tycker att vi är för hemska så kan vi i alla fall försöka vara lite mer neråt. Eller så här, hålla god ton.
Jag har ju verkligen tanken att vi ska kunna skratta och skämta om mord, men det här fallet var ju svårt.
Det här var väldigt svårt. Det fanns liksom...
Väldigt svårt.
Ja. Men det är väldigt viktigt också var det. Alltså ta upp det här. För det är inte jätte... Det är känt, men det är liksom inte i detalj jättekänt, om man säger så. Nej. Det är liksom inte som att...
Jag känner att fallet saknar 20 000 liter svavelsyra och att man kunnat dränka Hiroshi och Shinji.
Ja, det hade jag velat. Och sen tända eld på
Ogura och Watanabe.
Ja.
Och 96 andra personer tydligen.
Men inte nästa avsnitt. Men nästa avsnitt igen kommer bli lite roligare. Så att är det så att ni hör en varning i början så är det risk för att avsnitten kan bli lite tyngre. Som idag. Ja.
Det är alltid mord, men det finns ju mord och så finns det tortyrmord.
Ja, precis. Nej, men ja Dan. Ska vi försöka andas lite och ta en bulle eller något?
Ja, kan vi titta på My Little Pony eller något?
Ja, ja. Din favorit.
Ja.
Ja.
Det gör. Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Vill du få tillgång till mängder av spännande och intressanta böcker och samtidigt stödja Mördarpodden? Surfa då in på nextstory.se/kampanjkod och skriv in koden MORDEN. Alltså MORDEN. Då får du gratis tillgång till alla böcker i en hel månad. Om din e-mailadress har varit registrerad innan så gäller inte erbjudandet.
Men man kan ju ha en annan e-mailadress.
Men nu är det dags för...
Bokherman!
Välkommen till Boktips med...
Mig, Bokherman!
Ja... Och det är ett fruktansvärt fall vi precis drog upp.
Ja, precis. Det är ju helt brutalt. Hemskt, det här fallet ni har pratat om tidigare under avsnittet.
Och det är så att Bokherman är helt fantastisk. För du har ju suttit och faktiskt översatt allting för mig. Vi sitter ute på din altan. Vi dricker kaffe, äter godsaker. Jag solar i solen medan du har en typ 30 A4-ars research... perm som jag har skrivit ut till dig på engelska som du sitter och bara
rent av översätter rakt av.
Ja, det är ganska praktiskt ibland att ha en kompis som tycker det är lika intressant att lyssna och läsa om mord som du tycker. För ja. Jag gör ju det där bara rent av för att jag tycker det är skoj.
Ja, och du har ju till och med varit på ditt jobb och suttit och skrivit manus till Mördarpodden.
Ja, mina kollegor tror nog vid det här laget att jag är liten gnutta psycho. Men, sanningen kan man inte alltid dölja.
Ja, helt underbar är du. Och det manuset som du har skrivit kommer att komma snart i Mördarpodden. Och det är också fruktansvärt. Men idag så ska vi ha ett boktips. Vad blir det för något?
Denna veckans boktips har jag valt att prata om boken Ole Dole.
Ja.
Och den vet jag ju att du också har läst.
Ja, och jag är helt, alltså jag bara väntar att det ska komma en ny bok i den här bokserien.
Ja, det finns ju 4 böcker i denna serien som är fristående från varann. Men alla böckerna handlar om poliskommissarie Helen Grace. Mm. I den här första boken Ole Dole då. Alltså det är ganska intressant story som den här författaren skriver, att det är folk som blir kidnappade, 2 och 2. De blir inlåsta i olika byggnader. De har ingen mat, ingen vatten, dålig luft och de har en telefon som ligger där inne och en laddad pistol med ett skott. Och på telefonen så finns det ett sms där det står att en ska dö och en ska överleva och då släpper jag den andra fri. Och detta genom att man då ska döda sin partner som man är inlåst med.
Ja, det är oftast partner.
Det är partner, det är arbetskollegor. Och det första paret som blir kidnappade är ett ungt kärlekspar. Som blir kidnappade när de lyfter hem från staden och ska åka hem. Och det tar 2 veckor innan någon av dem väljer att ha beslutet om vem som ska få bli fri. Och detta leder ju då till att detta fallet hamnar på Helen Grays kontorsbord och hon inleder en utredning och snart förstår de ju att de har en seriemördare på halsen. Och det är en fruktansvärt välskriven bok. Man kan inte sluta lyssna. Det är så här, spänningen bara stiger hela tiden och man blir besatt av att man måste få veta vem mördaren är. Och han har skrivit det så extremt bra, den här författaren, så man förstår inte förrän slutet vem det är som är mördaren. Och då blir det så här bara, oh my god.
Ja, det är verkligen toppen på alltet. Alltså för det här, jag är inte jättebokintresserad, inte i alla fall i den graden som du är. Men de här böckerna, alltså det är en av de bästa böckerna jag har läst. Eller bästa bokserien, för jag bara läser och läser och läser av de här.
Ja, de är riktigt bra. Och jag ska väl kanske också ta och nämna vad författaren heter, för jag har inte gjort den. Och han heter M.J. Arlitch.
Ja!
Och det är återigen min. Jag är inte så bra på att uttala engelska.
Det är du verkligen. Men vi var lite fundersamma över det här namnet. Vad han heter.
Arlitch.
Ja. Nej, men sjukt bra. Och den här finns alltså att lyssna på.
På Next Story. Och ja, eftersom ni är sponsrade av Next Story så surfa in, skriv in en e-mail-adress. Skriv in en e-mail-adress och så får ni helt enkelt en gratis månad på Next Story.
Mm-hmm. Om ni anger vår kod.
Ja, precis. Så gå in direkt och lyssna på Ole Dole.
Ja!
Tack för mig!
Hej då!